Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten, författaren och Rysslandskännaren Stig Fredriksson. Stig är sedan decennier tillbaka en framstående kännare av ryskt samhälle och politik. Under 70-talet var han korrespondent för TT och Sveriges Television i Moskva. Och om den tiden har han bland annat skrivit i boken Alexanders kurir om sin vänskap och hjälpt åt Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn. Under 80-talet var han korrespondent i Washington. Under 90-talet var han redaktionschef på Aktuellt. Fram till 2011 var han utrikeskommentator på Sveriges Television också. Han har skrivit flera böcker, bland annat Oligarken och presidenten, Tvekampen mellan Chodorovsky och Putin. Böckerna Boris Jeltsin, Reformatorn som inte nådde ända fram, och senaste boken Ryssland utan Putin. Med tanke på den utrikessituationen i världen idag kommer vi att tala om Ukraina och situationen med Putins Ryssland, Belarus och inte minst situationen också i Ryssland, men också om äldre tider som var då, Stig.
Ja, vi kommer ju in på Alexander Solzhenitsyn därför att Stig Fredriksson var ju, kan man säga, hans kurir. Och ni kanske inte vet, för er som är lite yngre kanske inte vet vem Solzhenitsyn är, men han fick Nobelpriset 1970. Och han beskrev då Gulagarkipelagen som var en, kan man säga, en blandning mellan roman och fakta.
Men Gulag själv, det var fånglägren av Stalin.
Det var fånglägren som var så utspridda över framförallt i Sibirien men även i Ryssland. Va?
Där han satt i åtta
han
år.
Han satt i åtta år. Och man kan säga att Solzhenitsyn hade en väldigt stor betydelse för att överhuvudtaget kommunister i Ryssland skulle falla.
Ja. Precis, och sen kom han tillbaka när Ryssland blev fritt, eller man ska säga, demokratiskt under Jeltsin. Men då intog han en roll som västvärlden var mer skeptisk till. Han blev,
ja, nej, men så,
för han var väldigt ortodox kristen, ska
ja,
man säga.
Solzhenitsyn är ju liksom lite grann åt mitt håll. Han är ju väldigt reaktionär snarare, va? Och jag tycker att västerlandet, lite grann som Putin, att västerlandet är dekadent. Och
han bodde fint och isolerat i Vermont, men var inte nöjd med västerlandets förfall.
Nej.
Jag vill också påminna om att vi inte kommer att ha någon poesiuppläsning på grund av restriktionerna. Men framåt mars kommer vi att skriva kurs om ni mejlar cyrilochstig@gmail.com. Ni kan också gå in på podstore.com för att köpa t-shirts, kaffekoppar, tygpåsar och hoodies med Cyril och Stig i otakt med samtiden. Glöm heller inte att swisha, för det är inte gratis att göra podd, till nummer 123-535-4857. Jag repeterar swishnummer 123-535-4857. Ja, välkomna säger vi då till Stig Fredriksson, legendarisk journalist, utrikesjournalist och författare som gästar på podd. Vi kan väl säga att det är den 15 januari idag. Igår sa Polens premiärminister att läget har aldrig varit så skarpt i västvärlden för ett krig med Ryssland.
Mm.
Så, och igår, vad kan man säga mer? Igår sa Ryssland att man kanske skulle sätta ut missiler i Venezuela och Kuba. Man har trupper, 100 000 man vid gränsen till Ukraina som fylls på. Man har landstigningsfartyg som patrullerar Östersjön. I morse då på fredagen fredagen den 15 januari. Så, 14. Precis. Så har det varit cyberattack mot Ukraina, bland annat utrikesdepartementet och propagandadepartementet, man ska kalla det. Och till råga på allt där, för att destabilisera området, kan man väl tillägga också då situationen i Belarus, där Pols TV visade bilder hur vakterna klipper upp stängsel för att låta de här flyktingarna från Mellanöstern komma in i väst och Polen. Ja,
jag är ju intresserad av att höra vad du har att säga om det här. Mm. För jag upplever själv en sorts frustration, därför jag får, när jag läser tidningar och så får jag det jag uppfattar som närmast propaganda. Alltså antirysk propaganda.
Ja.
Och jag vet att jag reste då genom Sibirien sommaren 91. Sista sommaren som Sovjet fanns. På den här expeditionen som Christian Petri hade arrangerat. Vi var ju de tunga fånglägren i östra Sibirien. Och jag måste säga det att under den resan så kom jag delvis att förändra min syn på det här med Sovjet. Alltså att det vanligt folk hade det ganska bra. Och jag blev förvånad när jag läste också det här om att 98 var det väl som hade ett val där kommunisterna riskerade att vinna.
Ja, alltså det var väl då 96 var det då när Jeltsin skulle väljas om. Mm. Det var då.
Ja, alltså det är för att man läser svenska tidningar och ser på svensk tv och så här. Så får man ju, jag tycker det är obehagligt att inte få en bild där du ser båda sidor, så att säga.
Ja, men alltså, jag brukar alltid säga att det är väldigt viktigt att försöka förstå vem Putin är och varför han agerar som han gör. Men det är alltså livsfarligt att ha någon förståelse för vad Putin gör.
Mm.
Det är två olika saker. Och jag tror att det där med att ha någon sorts förståelse, det är ett sluttande plan.
Mm.
Där som kan liksom riskera att leda oss fel.
I din bok Ryssland utan Putin så förutspår då, eller man ska säga så här, 93 när det blev den nya konstitutionen.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag pluggade det här i statsvetenskap på den tiden, att man då jämförde det med den franska konstitutionen, sju års tid med stark presidentmakt. Men du skriver i din bok, som är några år nu, Ryssland utan Putin, att du förutspår att han 2020 då, där de gjorde en ny konstitution, skulle revidera att han får sitta kvar hur länge som helst ungefär.
Ja.
Och du jämför också i boken Ryssland utan Putin med gamla tsartiden mycket, att han har ministrar som han i sin tur kan skylla på också. Och sen är det ju, du skriver också att han är kanske världens rikaste man då, 44 miljoner dollar, men att
miljarder
dollar, att pengarna ligger hos vänner. Mm. De oligarker som är kvar i vänner.
Det finns ingenting som häftar vid honom.
Nej.
Men jag förstår inte riktigt varför han skulle, alltså det är det jag inte riktigt fattar. Varför skulle han berika sig? Alltså hans grej är väl att ha makt.
Ja.
Alltså om du tittar på Stalin till exempel, han levde ju inget överdådigt lyxliv.
Nej, det gjorde han ju inte, men alltså jag vet inte, Putin är rätt mycket en psykologisk gåta på många sätt. Man måste nog förstå hans bakgrund, hans uppväxt, hans utbildning. Jag tror att han är rätt fåfäng också. Alltså det har ju visat sig att han är ganska svag för rik, alltså lyxklockor som han avslöjas med, och att han är ganska svag för lyx. Vi har ju sett Navalnys videofilmer av hans palats och sådana där saker. Men då säger han ju alltid, det där äger inte jag, utan det tillhör mina vänner.
Ja.
Jag bara disponerar det.
Och fåfängande, att han bygger upp, som du skriver, en idealbild av sig själv. Vältränad, judo, dricker inte.
Ja.
Moraliskt föredöme helt enkelt. Det var någon som skrev om en älskarinna där, gymnastik, som den tidningen fick läggas ner direkt över en natt.
Jag tror att Putin har någon sorts hävdelsebegär, alltså det ända sedan han växte upp.
Mm.
Och sen det där du började med, Stig, att säga som att alltså det där du såg, det var ju ändå 30 år sedan.
Mm.
Och väldigt mycket har ju hänt på 30 år.
Mm.
Ryssland, Det är klart att hela 90-talet var ju ett väldigt svårt årtionde för alla ryssar då, övergången.
Ja, då var ju då det som man, jag minns 90-tal kallar man det vilda väster. Ja, ekonomin var ju fritt fall.
Rövarkapitalism och sådär va. Men idag skulle jag säga att Ryssland kanske är världens mest ojämlika land. Alltså, för att den rikedomen är koncentrerad hos Putins gäng.
Ja, och så ska man säga, förlåt att jag avbryter här, BNP som du skriver om i boken, den är då alltså bara dubbelt så stor som Sveriges.
Ja,
och BNP säger ingenting om fördelning.
Mm.
Men invånarantalet i Ryssland är 14 gånger större än Sverige.
Ja. Och om du jämför alltså Moskva och storstäderna med landsbygden så är det en väldig skillnad. Mm.
Månadslönen ligger på 4 000 svenska kronor.
Ja.
Men samtidigt blev jag förvånad över när det var protester över pensionerna där. Kvinnor höjdes från 55 till 60 och 60 till 65. Så är det kvarleva från kommunisttiden eller att man, som du skrev där, dör kortare?
Ja. Ja, de har ju försökt då höja den va? Och då blir det ju protester, det har ju blivit sociala protester, men pensionsåldern är ju väldigt låg jämfört med våra länder fortfarande.
Men om man beskriver som Putins envälde, vi i väst började fatta kanske då 2006 tror jag var Livchenko där i England förgiftades.
Litvinenko, ja.
Ja, precis. Men sen är det då, du beskriver en journalist som blir brutalt misshandlad 2010, men sen efter din bok har kommit så är det ju allt från Pussy Riot som jag själv har intervjuat och så skrev om mycket, träffade här när de sökte asyl och skrev artiklar inför det överklagandet till där har en medlem förgiftas till nu alltså hans främste motståndare Alexej Navalny heter han va?
Ja.
Han förgiftades i Ryssland, åkte till Berlin, kom tillbaka i fjol, fängslades på 2 år. Och det är andra motståndare som också har förgiftats. Och
Det måste ju också vara så att när man använder polonium, man kan ju döda människor på lite olika sätt.
Ja.
Men när man använder en sån sak som polonium måste det vara att signalera, titta jag kan mörda er. Alltså lite grann samma sak som den här Mohammed bin Salman.
Ja, just det.
Mot den här
kronprinsen.
Ja, alltså att liksom stycka en person inne på en ambassad, det är ju ganska...
Nej, men alltså, vi började ju med läget just nu. Alltså, man måste ju på något sätt, tror jag, fundera på vad det är som driver Putin, varför han gör så här. Och ni talar om att det var det allvarligaste läget på länge.
Mm.
Är Putin... Är det ett pokerspel, alltså en bluffmakare, eller vad är det han är ute efter? Och för mig så tror jag att det väldigt mycket handlar om att alltså det där hävdelsebegäret, det är konstigt va, men det gäller inte bara honom själv utan det gäller också landet naturligtvis, Ryssland. Att han ska få tillbaka Ryssland som stormakt och han vill hävda Rysslands ställning som jämställd stormakt med USA och Kina och så va. Och Putin lever ju kvar alltså i den världsbild som gällde under det kalla kriget.
Ja, och den kalla kriget var ju, eller särskilt under Sovjettiden, jag växte ju upp, jag känner igen mig mycket i din bok från Solzhenitsyn, för jag var mycket i Sovjet på 70-talet när jag, som barn, för min mamma, så jag kände igen mig där hur man riskerar att bli avlyssnad och sådär. Min mamma hade reseledarkurser och hjälpte folk ut ur Ryssland och sådär. Min familj kallar mig för Kirill, så jag till och med kunde lite ryska som liten, som jag glömt bort. Men på den tiden var det ju, talade man, i alla fall i mitt hem, om Ryssland hade en drömbild av från haven, från Stilla havet till Atlanten. Mm. Att Sverige, man var orolig för Sverige, var att vi var ryggen mot Norge. Och att Afghanistan, det var mot Stilla havet och sådär.
Indusianen.
Och jag har funderat på varför man släppte ens Ukraina då, om man... som Putin, när det är många som lever kvar i den här bilden, eller de här 14 republiken eller någonting, men då om jag har förstått dina böcker rätt så var det väl också när Gorbachev kom glasnost, att han släppte dem som de var, lät alla vara fria republikerna, eller?
Ja, alltså...
Och satellitstaterna.
Det ingick väl också i deras konstitution att de kunde säga
upp. Ja, visst, men alltså det var ju egentligen Jeltsin som släppte Sovjetunionen.
Ja.
Gjorde slut på Sovjetunionen. Gorbachev hade ju tänkt sig att behålla, bevara Sovjetunionen.
Ja, men han hade väl gett som till exempel Vitryssland liksom...
Jo, lite friare tyglar och ja. Sådär, men alltså Gorbatjov trodde ju in i det sista att det skulle gå att reformera Sovjetunionen.
Ja.
Genom reformer och lite glasnost.
Okej, ja.
Men jag brukar säga att Gorbatjov lyfte på locket till tryckkokaren och sen kunde han inte sätta tillbaka locket igen.
Mm.
Och så sprack det. Så, men det var ju Jeltsin som gjorde slut på Sovjetunionen. Och nu menar ju Putin då att vad väst gjorde var ju att bara utnyttja Rysslands svaghetstillstånd under de här åren, va? 90-talet framförallt. Och det har han hängt upp sig på. Men
har han inte en poäng i det också?
Jo, men alltså det är klart att Ryssland var svagt och Warszawapakten upplöstes och det fanns ju då de säkert i Moskva som hoppades också att NATO skulle upplösas.
Mm.
Det behövdes inga militärpakter längre, eller försvarspakten, eller Warszawapakten var upplöst. Men det är klart att USA inte ville det. Och USA ansåg ju att man hade segrat då i det kalla kriget. Men jag menar då mot hur Putin tänker idag när han har förvärrat läget här och vill ändra på hela säkerhetsordningen i Europa, det är ju att det som hände när 14 före detta länder i Warszawapakten gick med i NATO, det var ju att de ville det själva.
Mm.
De ville ju ha det här medlemskapet i NATO.
Som en trygghet.
Som en trygghet. Mm. Som en livförsäkring ifall förhållandena skulle bli sämre. Och det har ju faktiskt Ryssland accepterat. Ryssland har ju skrivit på avtal med NATO, där man accepterar att NATO tar in nya medlemmar.
Tills nu då kan man väl säga att väst förhållningssätt till Ryssland blev skarpare efter framförallt inblandning i USAs val 2016
och
annekteringen av Krim.
Ja.
Och man införde sanktioner och sådär. Så att väst har ju börjat läka lite svältarevel, man ska säga.
Ja.
Men det konflikten idag med Ukraina också, det klarar jag för lyssnarna om man inte hade koll på det, det är ju att Ukraina söker medlemskap i NATO. Och NATO under Jens Stoltenberg säger att de har all rätt att söka det. Så det är ju en grund till konflikten, man ska säga, idag.
Absolut.
Jag tänker så här, att kan det inte vara klokt att Ukraina inte blir medlem i NATO på samma sätt som Sverige och Finland inte blir medlemmar i NATO? Alltså bara för att man inte vill ha krig.
Ja.
Alltså, det går inte att komma ifrån att om man tittar på Ryssland ur ett ryskt perspektiv och så jämför man det med Tyskland efter Versaillesfreden, så uppstår det naturligtvis, alltså inte bara hos Putin utan hos den vanliga ryssen, en känsla av kränkthet. Man kan inte bara förlöjliga den känslan.
Nej, man kan inte Ryssland fortsätta vara en stormakt då, därför att Ryssland är ju världens största land.
Ja,
man kan inte Ryssland fortsätta vara en stormakt och leva i fred med sina grannar?
Ja, det skriver du i din demokrati och i din bok här. Ja. Och du skriver ju också att de tre gångerna 1905, 1917 och
1991
när ryska folket har fått välja så har man valt demokrati.
Ja.
Det är ju konstigt då att de har ändå alltid haft de här starka från tsartiden till.
Jo. Visst, men
i Dostojevskij-romaner och så här gamla romaner får man ju då får man intrycket att bondebefolkningen som var den stora då var väldigt efterbliven, man ska säga.
Mm.
Det var ju livegenskap till lika länge som USA. Liksom.
Jo, men man kan ju också undra, eller det finns ju många som säger då att genom att det har varit så här korta perioder bara av demokrati och frihet, att ryssarna ska ha det system som de är vana vid. För så har det varit i århundraden. Med en tsar eller generalsekreterare eller en stark ledare i toppen.
Mm.
Och de liksom vet inte av något annat. Då ska de ha det på det sättet. Men jag tycker det är liksom att underskatta ryssarnas strävan efter ett annat, bättre system. Varför skulle inte ryssarna vilja ha mer demokrati och mera frihet också? Och jag tycker ju då, alltså jag bodde ju då i Moskva på 70-talet, det är ju 50 år sedan snart. Då var det ju en diktatur, en enpartistat. Och jag tycker inte att Putins Ryssland är en diktatur på det sättet. Alltså en
total... Man kan kalla det semidiktatur.
Ja, men det finns... Alltså, Ryssland, trots Putins övervakning och så, är ju ändå ett öppnare samhälle idag än vad Sovjetunionen var.
Ja, meningsmotståndare det... får ju skriva och sådär.
Däremot, ja, det fanns ju bara en handfull dissidenter, va? Ja. Författare och så.
Det är inte ju de här konstnärskollektivet Pussy Riot för 3-4 år sedan. Så de beskriver, de har ju blivit spöade på gator och sådär, så att det blir ändå förföljelse, även om de kan protestera.
Jo, ja, och hela förra året var ju egentligen ett väldigt, väldigt mörkt år för hela civilsamhället i Ryssland. Inte bara Navalny, utan allt annat.
Hur ser du på Sveriges hållning? Jag berättade ju för dig att jag ligger i startgroparna kanske med reportagebok från området. Ja. Att när jag läste någon av de här böckerna nu när jag började läsa på, så skrev, jag tror man tänkte just på Sverige eller Skandinavien, att man förstår inte att när man gör en aktiv kritik utav Ryssland, så ser så som Sverige gör nu till exempel med att vi ska låta Ukraina ha ett vi ska göra en träning med dem på Gotland, då ser Putin det som en stridshandling. Att så ser du på Sveriges håll? Jag tänkte själv när jag såg nyheterna igår, det här om situation, bara den sån sak att Ryssland patrullerar i Östersjön när vi mobiliserar på Gotland, det kom sist på nyhetsbevakningen efter allt det här med corona och sånt. Sånt hade ju verkligen varit först på 80-talet eller någonting. Men att vi förstår vi läget i Sverige.
Ja, när vi kritiserar Ryssland redan före den här nuvarande krisen, men alltid på senare år när vi har framfört kritik mot Ryssland efter annekteringen av Krim eller behandlingen av civilsamhället, så får vi höra i Moskva att vi lider av russofobi i Sverige. Och man hänvisar gärna då till också historien. Va? De plockar fram Poltava fortfarande i Moskva. Och kommer ihåg, glöm inte vilket nederlag ni råkar ut för i Poltava. Passa er ungefär. Men alltså, det här kritiken av Rysslands nuvarande agerande, av nuvarande regimens agerande, kan ju lika gärna vara ett uttryck för kärlek till Ryssland. Att man vill att Ryssland ska bli bättre, va? Att det ska bli ett bättre land, bättre regim där. Det är i alla fall så jag känner det. Alltså, efter att ha upplevt Sovjetunionen och diktaturen och sen då det där årtiondet av frihet och demokrati, även om väldigt mycket gick snett då, så kan jag inte på något sätt förlora hoppet om att Ryssland ska kunna bli ett bättre land fortfarande.
Ja, men jag tänker på det där med Krim. För var det inte också så att de hade ett leasingavtal eller någonting när det gäller sin flotta?
Jo då, de hade ett långtidsavtal.
Det skulle gå ut, var det 2015? Eller?
Ja, men det hade förlängts. Jeltsin förlängde det.
Ja, men alltså det skulle gå ut ett år efter.
Ja, okej. Okay.
Och jag uppfattar att när de gjorde det så var det väl därför att de insåg att de skulle förlora sin flotta där.
Ja, men det var inte aktuellt. Alltså det där avtalet hade förlängts.
Ja.
Så att...
Men alltså just om man tar Ukraina så tycker jag också... Alltså stora delar, när jag var i Kiev så uppfattade jag att de jag träffade pratade ryska, inte ukrainska.
Ja.
Jag hör ändå en viss skillnad när jag hör folk på tv och så pratar ukrainska. Och om det är en befolkning där det egentligen en minoritet talar ett språk som ukrainska. Nu kanske det är fler. Jag tror att det på grund av de nationalistiska stämningar som finns är fler idag som talar ukrainska än ryska. Men där en stor del, alltså miljontals människor, uppfattar sig som ryssar.
Mm.
Då är det ju, alltså jag vet när det gällde kriget i Jugoslavien där jag var väldigt mycket emot den politik som fördes från Sverige. Jag hade förståelse för serberna. Och jag menade på att för jag insåg att det skulle bli krig. Alltså det är fruktansvärt med ett krig. Alla dessa människor som dör. Och att det finns en naivitet från väst. Att man var på något sätt självklart på USAs sida, på NATOs sida. Vilket jag tyckte var naivt. Och att det skulle få fruktansvärda konsekvenser. Jag uppfattar att det är lite grann samma sak med Ukraina. Varför inte låta de här delarna som är ryska bli ryskt? Och slippa den här prestigekampen så att man kan undvika ett krig. För förr eller senare kommer det att bli konflikt.
Ja, men du sa tidigare också i början här att man skulle göra allting för att man kan för att undvika krig.
Mm.
Men då kan man ju fråga sig hur långt ska man gå liksom, i eftergifter mot mobbaren eller provokatören Putin som vad är det som säger att Putin skulle nöja sig med Donbass om man skilde av de östra delarna av Ukraina från Ukraina? Vad är det som säger att han skulle nöja sig med det?
Ja, när man läser din bok så framstår det som när Trump är där med ett möte i Helsingfors, han framstår det som Chamberlain eller någonting, att han går på allting trots att hans eget utrikesdepartement och justitiedepartement har sett att han ligger bakom ett valfusk och allt möjligt.
Liksom. Ja, och säkerhetstjänst.
Ja.
Nej, men alltså du är inne på någonting viktigt därför att Ukraina, alltså Belarus är ju en sak och Kazakstan nu där det har varit uppror också, att Putin inte tänker släppa Belarus till exempel. Men alltså Ukraina är liksom, det är juvelen i kronan för Putin.
Det är viktigare än Belarus.
Ja, mycket. Och problemet är att Putin liksom inte riktigt erkänner att Ukraina är ett eget land.
Mm, nej, så är det.
Så är det.
Mm. Och det är ju också så att jag menar så landet Ros utgår ju från Kiev.
Mm. Jo, men alltså ja, vi ska inte kanske gå in på det, men alltså Kiev-Ryssland, Kiev-Ros tycker jag var inte Rysslands vagga.
Nej, så kan man ju också se det, men jag tror att väldigt många ser det ändå. Så,
ja, så bara, vill gärna se
bara namnet.
Ja. Och i frågan om Belarus...
Som blev samma sak som Ros.
Ja, visst.
Och frågan om Belarus så skriver du att där drömde Putin om att det redan 2024 eller någonting skulle ingå i en union. Men den har Livchenko, diktatorn där, sagt nej till å andra sidan.
Ja, men alltså det finns ju fortfarande ett unionsavtal.
Ja.
Mellan Belarus och Ryssland.
Ja.
Och nu kan man ju då säga att eftersom upproret i Belarus har krossats tills vidare.
Det var 2020 vi var
där. Så har ju
där.
Lukashenko blivit bara ännu mer beroende av Putin och Ryssland.
Och tror Putin kan ha något med att göra det Belarus nu håller på med att släppa in, försöka få in flyktingar i väst och sådär?
Svårt att säga. Alltså jag har ju alltid väldigt svårt för sådana här konspirationsteorier. Men
jag tror inte han behöver det egentligen.
Jag tror inte han kanske behöver det. Nej. Men jag tror att Lukashenko mycket väl kan hitta på det där själv.
Ja,
det tror jag.
Det är excentrisk diktator kan man väl säga.
Ja. Mm. Nej, men alltså jag uppfattar att vi befinner oss i en möjlig krigssituation.
Mm.
Och att man måste ta det på största allvar och diskutera också hur man ska kunna undvika det.
Mm.
Och det är därför jag tycker det känns obehagligt att man har... För att jag upplevde att det var så under Jugoslavienkonflikten också. Jag upplevde att när man då hetsade i svensk press att de skulle gå in med marktrupper. En markinvasion av Serbien. Och jag var ju rädd att Jeltsin skulle falla då. Att vi skulle få militären till makten i Moskva. Och jag tror att det kanske låg väldigt nära det. Nu blev det ingen markinvasion. Och orsaken till att det inte blev någon markinvasion berodde egentligen på när de bombade den kinesiska ambassaden. För då vände opinionen. För då insåg de, shit, det kanske blir världskrig. Men då när USA ber om ursäkt för den här bombningen och säger att vi hade gamla kartor. Jag undrar vad det där beror på, eftersom de hade ju naturligtvis satellitkartor som ju inte kan bli gamla.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Var det för att testa hur dumma människor är i väst? Alltså, alla gick ju på det. Ja, de hade gamla kartor. De råkade bomba den kinesiska ambassaden. Ja, men det fanns två byggnader i Serbien som de inte skulle bomba. Den ryska ambassaden och den kinesiska ambassaden. Och så råkade de bomba den kinesiska ambassaden. Jag tror inte att det var ett misstag. Jag tror att det var min teori. Jag är inte alls så mycket emot konspirationsteorier. Det är någon läggningsfråga. Det är att det var kanske en maktstrid i USA mellan olika fraktioner. Och att de ville få sina händer. För när de säger att CIA säger att vi fick gamla kartor, så kan det vara att det fanns en gruppering i USA som var emot att det skulle eskalera till ett krig. Men att det samtidigt fanns en grupp som var för det. Och jag tror att det kan finnas grupperingar inom det militärindustriella komplexet som helt enkelt vill se ett krig.
Men jag, alltså, jag tror inte att USA och NATO kommer att gå i militär konflikt med Ryssland om Ukraina.
Nej, för den är som du skriver, den är väl, även om ekonomin inte är bra i Ryssland, så är de en militär stormakt. Ja. Den är stark.
Ja, utan, alltså, skulle det värsta hända och att Ryssland går till militärt angrepp mot Ukraina, så kommer naturligtvis USA och NATO svara med andra medel, men inte med militär.
Och där, inte det vara också anledningen till att de verkligen går in militärt?
Nej.
Eftersom de vet att USA inte kommer att svara på det.
Ja, men det är möjligt, men jag tror ändå att motåtgärderna kan bli ganska kraftfulla ändå.
Och sen vad man tror från motståndet i Ukraina, så säger man ju nu att de 100 000, och det är ju väldigt mycket man, i vårt perspektiv, som är vid gränsen nu, det räcker inte för att erövra Ukraina, men om alla som är på väg dit kommer, då blir det, då kan de bli en munsbit för Ryssland ändå.
Jo. Ja, visst, men alltså, Putin är ju en pokerspelare, tror jag. Han är oberäknelig, han är oförutsägbar. Han vill hålla oss i ovisshet om vad som är hans planer.
Och det här med missiler i Venezuela och Kuba, alltså är det också bara ett pokerspel? Varför säger
jag
det?
Vet inte, det påminner ju lite grann om Kubakrisen.
Precis.
Ja, det gör ju det.
Du berättade ju också om hans historia sådär. Han var ju KGB-agent och DDR på 80-talet. Var han högt rankad? För jag kommer ihåg, jag låg själv i ubåtsförsvaret och då bad de oss att se Röd oktober och läsa boken av Tom Clancy. Vilket vi gjorde då för våra befäl, för den i kustartilleriet, för att den var verklighetstrogen. Och där kom jag ihåg att det fanns the bad guy från andra sidan. Han heter Putin. Ja, så hade liksom, var Putin någon sån högt rankad KGB som väst hade koll på?
Han var inte det. Han hade inte någon särskild framgångsrik KGB-karriär.
Okej. Okay. En slump.
Han blev inte mer än överste löjtnant i KGB, inte ens överste. Och sen ansågs det nog inte vara särskilt viktigt att hamna i Dresden som han gjorde.
Nej.
Utan för KGB central var ju Aspelin naturligtvis.
Hans karriär är ju ganska anmärkningsvärd.
Ja, den är det.
Går väldigt snabbt.
Ja. Men däremot så tror jag det är viktigt, och det skriver jag ju också om, att man kommer ihåg vad det var som Putin egentligen utbildades till, alltså som KGB-agent. Nämligen att förställa sig hela tiden.
Vad titeln på det som han...
Nej, han var ju KGB-agent, men alltså hur han användes, hur han utnyttjades. Att liksom spela olika roller, va, beroende på vem han talar till och vem han... Hans ärende. Och det har han ju använt som president.
Ja.
Så han har ju använt det här väldigt mycket, att förställa sig hela tiden.
Och hur tror du på liksom hans hållning till din framlidne vän Alexander Solzhenitsyn där, den var ju positiv i början, men även Solzhenitsyn blev ju mer marginaliserad mot slutet. Men jag kan tänka mig att han idag inte skulle gilla hans gulagkritik och sådär liksom, verkar det som. För det är ju någon annan historiker som
har... Jag har ju tänkt på det mycket också. Solzhenitsyn dog ju 2008.
Ja.
Och då hade ju liksom på något sätt inte riktigt Putins mörka sidor avslöjat sig än. Va? Men... Och ekonomin gick ju bra under de där första åren, 2000-2008. Men fortfarande idag så håller ju Putin Solzhenitsyn i hög aktning.
Det gör han. För det var väl någon historiker för mig, som nyligen råkade ganska illa ut för att han har hållit på med i de här gamla arkiven.
Ja, just det. Det är Karelen då, den här historikern Yuri Dmitriev.
Ja.
Han höll på att gräva ut massgravarna där efter offren från Stalins utrensning i Karelen. Han fick 15 års fängelse.
Det var ju märkligt när vi reste där. För då hade vi mötte ju då, det var så här delegationer från kommunistpartiet.
Ja.
Vi kom ju till stängda städer som aldrig hade tagits
bort. Och det här var 91?
91.
Ja.
Och de var ju alla, var ju antikommunister plötsligt i kommunistiska partiet.
Mm.
Men det var lite rörande att se dem, därför att de var ju, i Sibirien hade de ingen information om väst. De trodde ju verkligen på allvar att vi hade det mycket svårare i väst än vad de hade.
Ja.
Och det var ju inte så att de var korrupta på något sätt.
Ja.
Utan de levde ju väldigt enkelt.
Ja.
Alltså de människorna, jag hade ju inbillat mig ändå, jag var ju betraktad mig själv som vänster. Men jag var ju inte någon prosovjetisk vänster.
Mm.
Men jag hade ju alltid inbillat mig att de var på något sätt ändå korrupta, att man var kommunist för att man ville tjäna. Men jag uppfattade att de där människorna var idealister.
Jag bara kom ihåg en annan sak. När jag reste i Sibirien på 70-talet då, så alltså när vi bodde i Moskva så sa ju alltid folk, ni i väst och de i väst och hur ni gör i väst.
Mm.
Och så reste jag i Sibirien och pratade med folk där de liksom var väldigt, alltså det var ju lite grann fortfarande pionjäranda där tyckte jag, och lite fri självständighet på något sätt.
Så när de levde sitt eget liv.
När de levde sitt eget liv, och när de i Sibirien sa i väst, så menar de i Moskva.
Mm. Mm.
Det var vad de menade. I Moskva gör de så här, i väst.
Mm.
Det var för i väst för dem.
Okay. Ja. Jag hann inte läsa den här om oligarken.
Som jag läste det. Jag tyckte att det som var bra med den här
oligarken Chodorowski, din brevväxling med honom.
Men det är de här partierna som handlar om 90-talet, för jag har alltid uppfattat det som ganska svårbegripligt vad som hände.
Ja.
Jag tycker det här är den tydligaste bilden man får av rent konkret vad hände och vad var det som gjordes, och att det inte alls särskilt värderande.
Ja.
Och man förstår också på något sätt Putin bättre när man läser alltså sista delen av den här boken. Därför att det, alltså, när jag gjorde en intervju då med Fjodorov, hette han, som var guvernör på Sachalin. Därför Sachalin och Sverdlovsk blev kapitalistiska redan årsskiftet 90-91. Så att man hade liksom det som provområden.
Ja, Vladivostok tänker jag på.
Nej, Sverdlovsk och Sachalin.
Ja, men Sverdlovsk ligger ju i Rahlbergen.
Jag vet, men alltså det var som provområden för kapitalism. Ja. Så Sachalin hade då infört kapitalism redan när vi kom dit.
Okay.
Och det var ju då, vi såg ju också nya direktörer i Mercedes-bilar och sånt där. Så gjorde jag en intervju med den här Fjodorov, och han var häpnadsväckande uppriktig. För vi sa ju då till honom, vi hörde då att restauranger som vi brukar gå på, att maffiabossens bror blev knivmördad där igår. Ja, det stämmer, säger han. Ja, men om du vet vem maffiabossens bror är, varför arresterar du inte maffiabossen då? Eller tillhör du också maffian? Och de här runt omkring honom, de tänkte ju nästan gripa oss när vi ställde frågor. Men han bara, nej, alltså. Och förklarar då att, jo, men jag, klart jag vet vem det är som är maffiabossen. Men det är kanske också så att vi kan ha ett samarbete och bla bla bla.
Mm.
Men alltså när han då uttryckte sig, så förstod man komplikationen med att införa kapitalism i ett sånt samhälle. Vi tog upp då att han som ägde hotellet som vi bodde på, det var kommunistpartiets förra ordförande. Och så sa Fjodorov, ja, vad tycker ni istället? Vem vill köpa det hotellet? Ska jag sälja det till en heroinboss från Uzbekistan? Det här är en hedlig människa. Han kanske säkert sköter det här hotellet också. Det är väl bättre. Jag är inte någon, så jag är som en domare i en fotbollsmatch. Jag påverkar inte spelet annat än jag håller till vissa regler. Och det var ju på något sätt väldigt befriande att intervjua en person som inte körde några undanflykter. Och då förstod man också problemets vidd. För det var ju en katastrofal på ett sätt omställning att plötsligt få folk att köpa saker i ett land som Sovjet.
Ja visst, det är klart att det var en enorm smärtsam omställning de där åren. Alltså, därför att allt som gällde profit eller vinst överhuvudtaget var ju liksom förbjudet.
Men hur kan maffia, för att kriminalitet är ju svårare i ett kommunistiskt eller fascistiskt samhälle. Så hur kunde maffian uppstå, eller så kallade maffian, så snabbt? Var det gamla KGB-män som bara bytte sida?
Ja,
eller,
det tror jag.
Som man trodde
till
här.
En viss del var det nog så. Att det var, alltså vi sa ju det, den här rövarkapitalismen som då... Lagarna var tänjbara, man kunde liksom tolka lagarna som man ville och man kunde muta de som satt i parlamentet för att instifta nya lagar. Som
jag tror också det var unga kommunister som plötsligt, där de tappade, ska man säga, tabut med profit. Va?
Ja.
Och insåg också att det inte var moraliskt förkastligt att de själv tjänade pengar. Nej. Jag tror att det var just i det steget som det skedde. Va? För det var ju liksom inte, alltså som vi ser det, maffia i italiensk mening som steg till macken. Det var ju gamla kommunister egentligen.
Ja. Frågan är ju vad Putin har gjort för att få bukt med den här maffian eller de här gangsterkretsarna.
Nej, det känns ju som att han har använt dem som
han
verktyg.
Han har använt dem som har helt enkelt lerat sig med dem.
Ja. Berätta om din tid där på 70-talet när man läser Alexanders kurir här. Det låter som en väldigt spännande tid. Trots att jag var barn kan jag känna igen mycket där. Man måste smussla på hotellrum, inte säga högt saker ens. Och du kommer sen till Washington efter 70-talet. Och då saknar du att det var mer väsentliga samtal man hade i Ryssland. Precis. Den här ytliga, jag har ju själv jobbat som journalist i New York, var du landstationerad där. Så det kände jag igen mer då liksom, i vuxen ålder. Men hur var 70-talet där? Det måste ha varit spännande på ett sätt.
Ja, det är klart att det var spännande. Alltså, vi levde ju ett rätt privilegierat liv, även om vi bodde då i de här utlänningsområdena, de här kvarteren med bara utlänningar. Men vi hade ju särskilda affärer som vi kunde handla i, varor som ryssarna inte kom åt och sådär. Sen att arbeta som journalist på den tiden, när jag kom hem till Sverige på somrarna så sa ju folk, det måste ju vara oerhört svårt att jobba för dig som korrespondent i Moskva. För då tänkte de på censuren och bristen på tillgång på alternativa informationer och sådär. Och då så sa jag, okej, det är svårt va, men det är egentligen väldigt lätt. Därför att det finns liksom bara TASS och Pravda och så då dissidenterna. Men idag så är det ju väldigt, väldigt svårt att jobba som journalist och korrespondent i Ryssland.
Men litade ni på TASS och Pravda?
Nej. Men vi återgav det ju. Så att det var ju liksom, Sovjetunionen var ju en av två supermakter så man var ju ändå tvungen att referera vad partiets ståndpunkt var.
Ja. Och din kontakt med Solzhenitsyn, hur började som, jag vet inte om till våra yngre lyssnare, man kan väl säga att det var väl västvärld, eller det var hela världens en av främsta intellektuella på den tiden såg
ja,
som.
Ja, han fick Nobelpris då, var det 1970?
Ja.
Ja.
Och det var ju även för dem, jag tillhörde ju vänstern då i början av 70-talet, jag var 15-16 år.
Ja.
Men jag kände ju till Solzhenitsyn. Men jag tror att just hans böcker, framförallt Gulagarkipelagen, gjorde att påverka det hela västvärlden.
Ja, det tror jag.
Och gjorde att det blev svårt att föreställa sig kommunismen som ett alternativ. Det tog några år innan det där svängde, men jag tror att han hade en väldigt stor betydelse för det. Jag läste ju honom.
Jag tänkte också mycket på hur han kunde sammanställa den boken. Mm. Alltså hur han kunde skriva den boken under de förhållandena.
Ja. Han, i minnet skriver du mycket när han satt i läger.
Ja, minnet. Men,
som han tränade.
Ja. Ja, det är ju, alltså, även den här Shalamos bok, det är ju väldigt heroiskt det de gjorde då.
Ja.
Och det går liksom inte att jämföra med oss i väst. Då.
Tom Wolfe, New Journalist och journalist och författare i USA. Man kan ju säga att Solzhenitsyn liknade på ett sätt, fast mycket djupare, att han använde det dokumentära mycket i sitt skönlitterära skrivande. Men Tom Wolfe sa ju där när han dog, eller nej, han sa under hans levnad fortfarande att nästan att det var Solzhenitsyn själv som ensam gjorde liksom att kalla kriget Berlinmurens fall och det.
Ja, att han undergrävde legitimiteten hos sovjetsystemet genom sina avslöjanden.
Ja. Hur kom du i kontakt med honom? Var det då under, i samband med Nobel?
Ja, det var det.
Du förmedlade talet och det.
Ja, just det. Därför att han inte vågade åka till Stockholm då 70.
Ja.
För han vågade, han trodde han inte skulle få släppas komma hem igen.
Ja.
Och då fick jag kontakt med honom genom Hans Björkegren som var hans svenska översättare. Och jag smugglade ut då hans Nobelföreläsning. Och sen så blev det inledningen till det här, både vänskapen med honom och det här kurirverksamheten.
Och han ville även att du skulle börja jobba som hans assistent.
Ja, det är intressant att läsa om hur du upptäcker successivt att era åsikter skiljer sig åt.
Ja.
Alltså, socialismen var ju ganska reaktionär.
Ja.
Det här, jag kommer ihåg själv från när jag var liten att min mamma sa att det ser hur mycket han ändå älskar Ryssland för att han fick släpas på planet. Mm. Han ville inte.
Nej.
Så hans fosterlandskärlek var ju ändå stod på ett sätt som inte vi i väst fattade, tror jag. Så.
Ja, det är riktigt. Och sen har jag ju aldrig förstått heller hur han redan då kunde säga att jag vet att jag en dag ska återvända.
Ja.
Mm. Han blev ju utvisad för tid och evighet.
Mm. Ja. Mm.
Berövat sitt medborgarskap och så sa han, jag vet att jag en dag ska återvända till mitt fosterland och dö hemma.
Men jag blev förvånad över att man inte jävlades med honom mer, att man inte, för det kommer jag ihåg även så här typ mindre kända avhoppare här i Sverige som mamma hade kontakt med och sånt. Att man tog inte sånt här lätt under Sovjet, att de jävlades med dem på olika sätt.
Han var ju Sovjetunionens fiende nummer ett.
Men man lät ändå hans familj komma till Tyskland. Några veckor efter han slängdes på planet.
Kom, men det var ju då under några år med avspänning.
Ja, det var så. Jag visste att de släppte ut judarna också på 70-talet. Ja.
Jag tror också att det är en annan sak att jag bara tänker högt, men jag tror att de, på grund av att han var så pass stort namn.
Ja.
Alltså ryssarna har, vilka ideologiska schatteringar de än har, gör ganska stor skillnad på en person som har anses vara betydande.
Mm.
Jag tror att det är också, jag tror att vi har svårt att se att de gör en skillnad på det.
Ja.
Ja, och det skulle se för illa ut.
Det är möjligt.
Döda släkten och
Putin har ju alltid sagt när han har tagit upp Solzhenitsyn i tal och sådär, så har han ju alltid sagt att Solzhenitsyn var en stor fosterlandsvän, alltså en stor patriot. Ja.
Och anledningen, tror jag senare i vuxen ålder, var ju med då att han kom från ett väldigt religiöst hem under strax efter det.
Ja, just det.
Men Rostropovich, violinisten som tog hand om honom där i sin datja, som lät honom bo där i Moskva.
Ja.
Han utvisades ju tidigare. Var det för att han hyste Solzhenitsyn hemma?
Ja, det var det. Det var nog straffet för det. Det började med att Rostropovich inte fick turnera utomlands.
Ja.
Och sen så blev han då berövad sitt medborgarskap.
Ja, så han fick också, men samtidigt under 70-talet var det ju då Solzhenitsyn och Sacharov, vetenskapsmannen, som också var kritiker.
Ja.
Han deporterades däremot i Sibirien och isolerades.
Mm.
Så varför fick han inte komma ut till väst? Var han farligare då?
Ja, därför att han satt på så mycket hemligheter som kärnfysiker. Han var ju liksom den sovjetiska vätebombens fader.
Ja,
så att de kunde ju inte låta honom
naturligtvis
försvinna till väst.
Ja.
Jag tänker på alltså i den första kretsen så har vi, vad heter han, Gleb någonting.
Ja, Njersin.
Njersin heter han.
Ja.
Är det Sacharov egentligen?
Nej, Njersin är Solzhenitsyn själv.
Ja, men den här, han som upptäcker, han som är på väg att upptäcka, eller nej, det, jag tänker på Grossman. Det
ja, ja.
Där finns det en huvudperson som,
ja,
eller en av huvudpersonerna som gör sig kärnfysiker.
Ja, nej, det kan jag inte. Att det skulle vara Sacharov.
Det, ja, jag kan inte säga det. Jag kommer att tänka på det nu när
ja.
Jag pratar om det.
Ja, jag kan inte säga det.
För att den är väldigt suggestiv.
Ja, ja, visst.
Man märker där hur successivt de går tillväga för att du ska fatta att du är inte så, du har gjort någonting dumt.
Ja.
Man får mindre ägg till frukosten och sådär. Barnen får sämre betyg. Och då fattar du, nu dras snarare åt.
Mm.
Men samtidigt drömde han där också om, han beskriver ju ditt hemland Sverige då som, vad var det, unikär hund eller svag hund? Strykrädd hund.
Ja, det så, var då svenska regeringsagerande när okay, de inte låtade
ha. Han verkar drömt om Norge, så jag började fundera på om det var för Hamsun var så Englandskritisk och sådär.
Nej, det var nog inte, utan alltså det där han sa om Sverige då, det var den svenska regeringens agerande när regeringen inte ville låta Solzhenitsyn få Nobelpriset på ambassaden i Moskva. Av rädsla för att trassla till relationerna med Sovjetunionen. Men han hade någon sorts föreställning om Norge som ett heroiskt folk på något sätt. Alltså.
Och så ville han leva isolerat lite som Wittgenstein eller någonting har fått för mig. Där.
Jo, men han besökte ju faktiskt det där stället utanför Lillehammer i Norge och upptäckte ju rätt snart att där kunde han ju inte bo.
Alltså. Så då blir det Zürich först och sen Vermont. Men han verkar ju också ha haft en otrolig arbetsdisciplin. Till och med när du och din fru hälsar på honom där så måste han ändå jobba 14 timmar.
Ja, fast det var påsk också.
Ja, och ni ska fira påsk där.
Jo.
Ja, han framstår som väldigt excentrisk.
Ja, eller driven utav det här, den här missionen. Va? Alltså att han, det var ju hela tiden det här att han hade överlevt lägren
och cancern också.
Cancern för ett syfte av en anledning.
Alltså han såg det som Guds mission kanske.
Jo, jag tror att det är svårt att föreställa sig där om inte personen är kristen.
Ja, jag tror det.
Var du rädd när du gick? För du gjorde, det var väl en 20-25...
Ja, jag var rädd. Och mer rädd.
Gånger du hjälpte honom.
Ja, för det, därför att alltså förföljelserna mot honom tilltog ju hela tiden fram till utvisningen. Så att jag blev ju mer och mer rädd. Jag har ju fortfarande inte riktigt förstått varför de inte kom på oss. Det har jag inte förstått.
Nej, det skriver du också att det var när du samtalade med någon före detta KGB-man runt 90.
Ja, Gorbatjovs KGB-chef.
Ja, precis. Det är klart att vi måste måste haft koll, bara att vi lät er hålla på.
Ja, det tror inte jag. Men alltså, han sa ju då att hade de kommit på oss så hade de ju satt stopp för det.
Ja.
Ja, det är klart.
Men däremot är du övertygad om det mot slutet när ni hjälper att tömma hans kontor eller man ska säga, när det ska förflyttas, när alla korrar drar sitt råd till stacken, att de sitter och tittar på och skrattar åt det.
Ja, ja. Och att de lät det ske.
Ja, de kanske redan hade rensat ut sånt som var allvarligt.
Nej, det tror jag inte.
Det som vi ser här idag, hur ser det nu på situationen, det sista då, om man ser situationen idag,
idag då när vi spelar in det här så pågår ju fortfarande samtalen, alltså, fortfarande är det ju diplomati, försök att samtala, samtalen ska ju fortsätta mellan Ryssland och USA och mellan Ryssland och NATO. Och det är liksom inte, jag menar det är inte för sent än, va, att hitta någon sorts lösning. Jag vet bara inte riktigt hur en lösning ska se ut som på något sätt, alltså USA och NATO och väst kan inte ge efter, kan inte ge Putin det som Putin vill ha, alltså de här garantierna till exempel, därför att USA och NATO och väst kan aldrig lova Ryssland att inga andra länder någonsin ska få gå med i NATO eller att NATO inte ska få ha någon militär närvaro i de nya NATO-medlemmarna. Och så. Utan väst måste hålla på den här principen att varje land har rätt att bestämma självt om sin ordning.
Vad tycker du om Sveriges situation? Att vi låter Ukraina samarbeta på ett sånt känsligt område som Gotland?
Ja, jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut, om det kommer att bli av. Men alltså, det är ju fullständigt oacceptabelt att Putin ska bestämma om svensk säkerhetspolitik.
Uh-huh.
Det kan vi inte.
Alltså, om man tänker sig om de gör allvar av det här med Kuba och Venezuela, hur kommer USA att reagera då?
Ja, jag tror inte de kommer att låta det ske. Alltså, det tror jag inte.
Men det är ju, på ett sätt är det ju motsvarighet.
Ja.
Ukraina kan man ju jämställa med Kuba.
Ja, men alltså, så viktigt är ju inte Kuba och Venezuela för Ryssland.
Nej, sen är det ju som du säger också, vi har en ny stormakt som är större nästan än Ryssland, Kina.
Ja,
Kina har ju å andra sidan också intressen än Venezuela.
Mm.
Men om, på det hela då, hur allvarlig är situationen just nu, tror du?
Jo, det är klart att det är allvarligt, men jag är inte säker på att Putin tänker gå till militärt angrepp mot Ukraina till sist, därför att det är ett väldigt, väldigt vanskligt företag alltså.
Mm.
Dels så skulle det bli massa straffåtgärder, motåtgärder, ekonomiska sanktioner och sådär mot Ryssland. Och sen liksom att hålla Ukraina ockuperat, det är ett väldigt svårt företag.
Det är ett stort område, många invandrare.
Ja.
Mm. Men hur är det, alltså, man tittar på den Donetske regionen, alltså, är det verkligen i händerna på den här Novorossia?
Ja, Novorossia är någonting annat. Det är ett annat, större, bredare begrepp. Ja. Alltså, Novorossia är ett område som Putin pratade om en hel del efter invasionen, eller annekteringen av Krim. Och det omfattar liksom hela södra Ukraina ner till Odessa och hela. Så att Novorossia, om Novorossia skulle bli verklighet, då finns inget Ukraina egentligen. Då är bara, det är bara västra Ukraina.
Sen, redan under revolutionen när man talade om vitryssar och sådär, så var det väl Ukraina som gav också motstånd och så.
Ja. Men utan, alltså, jag vet inte vad Putin egentligen är ute efter, men han är ute efter någon sorts avtal ändå med USA och NATO, tror jag att det måste bli. Va?
Mm. Hur känner du till filosofen Alexander Dugin?
Ja.
Kan han hjälpa oss att förstå?
Nej, jag vet inte. Jag tror att hans roll är överdriven.
Ja.
Alltså, I Putins tänkande så tror jag inte att han spelar så stor roll.
Mm. Ja, ska vi avsluta där?
Tack ska ni ha.
Tack.
Tack till er som har lyssnat till dagens mycket intressanta konversation. Glöm inte heller att swisha 123-535-4857. Och gå in på podstore.com och köpa vår merchandise. Jag vill också särskilt rekommendera några av Stig Fredrikssons böcker som ni kan köpa hos alla nätbokhandlare. Ryssland utan Putin, Alexanders kurir och Oligarken mot presidenten, tvekampen mellan Chodorovsky och Putin. Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.